Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Välkommen kära lyssnare. Hasse Brontén heter jag och du lyssnar på podden Snutsnack. Det här är podden där jag samtalar med intressanta personer som har kopplingar till polisyrket. Ofta poliser såklart, men även före detta poliser, pensionerade poliser eller någon som jobbar direkt i polisens närhet. Du som har lyssnat på podden tidigare vet att jag brukar runda av med att fråga min gäst om det finns något intresse kring polisarbete som underhållningsform, det vill säga polisfilmer och sådär. Och där har jag ju fått skiftande svar och också fått in en hel del bra tips, både vad gäller polisfilmer och andra tv-serier. Men som vi vet så ligger ju polisfilmen oftast långt ifrån en svensk polismans vardag. Till exempel så är skottlossningar något som inte sker ofta alls. Även om man tränar för att möta farliga personer så är det så att de flesta poliser aldrig avfyrar sitt tjänstevapen under sin aktiva tid mot en annan människa. Min gäst i det här avsnittet, Olavi, har använt sitt vapen i tjänsten mot en annan människa. Han oskadliggjorde en av Sveriges värsta massmördare, Mattias Flink, som under en sommarnatt sköt ihjäl 7 personer i Falun. Alldeles snart ska du få höra hans tankar kring just den händelsen som givetvis finns starkt kvar i hans minne än idag. Om du gillar podden Snutsnack så tryck gärna på prenumerera. Och så blir jag givetvis jätteglad om du även ger podden en fin recension. Finns det bland oss medlemmar hos Snutsnack på Facebook så lägger jag upp avsnitten där. Och om du gillar till exempel det här avsnittet och delar det vidare så skulle jag ju uppskatta det väldigt mycket. På Instagram fick jag tidigare in sköna bilder där ni visade var någonstans ni är när ni lyssnar på Snutsnack. Det har varit på Mallorca i en hängmatta på landet. Och någon som lyssnar klockan 2 på natten när de är och jobbar. Ja, dra iväg en bild på Instagram och visa var du lyssnar någonstans. Och tagga gärna in mig, Hasse Brontén, och tagga gärna in Snutsnack. Men nu, kära lyssnare, är det dags för avsnitt 98. Och Olavi är gäst. Var försiktiga där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. 13-10-570 kom. 13-10 Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart, slut. Varmt välkommen till
Snutsnack, Olavi. Tack så mycket.
Ja, det är väl nästan jag som ska tacka. Jag blev ju hembjuden till ditt hem här i Falun sitter vi just nu. Där vi samtalar, för jag har varit i Dalhalla här dagen innan. Du har jobbat som polis.
Ja, nej, ja 30 år.
30 år jobbar som polis.
Jag slutade för 5 år sedan. Och nu jobbar jag på Lugnet gymnasiet.
Uh-huh.
Som idrottslärare på 50%. Och sedan så har jag vid nationell idrottsutbildning då, och i tyngdlyftning. Då.
Mm.
Så jag är tyngdlyftningsinstruktör där. Då, så jag har utbildning i det också. Då, idrottsspecialisering.
Hur kommer det sig att man efter 30 år i ett yrke känner att nej, men nu ska jag försöka göra något annat.
Ja, det var så här att på samma station här i Falun så jobbade också Patrik Kjellberg.
Mm.
Han var hockeyproffs i 7 år och han är OS-mästare från Lillehammer. Och sedan så har han ju också jobbat på nationella insatsstyrkan.
Mm.
Och han dök på mig en dag i korridoren och frågade om vi skulle starta ett hockeygymnasium. För det fanns inte här på den kommunala gymnasienivån då.
Medan ni båda två jobbade som polis.
Ja, alltså. Precis. Ja, det gör vi.
Det var din spontana tanke.
Ja, precis. Det var min spontana tanke. Så vi tog kontakt med gymnasiechefen och så utvecklade sig att de också blev då tända på den här idén. Och vi fick 50% tjänst var. Och jag ville gärna fortsätta på polisen också då på 50%.
Mm.
Men ledningen släppte inte till det. Och inte provande av en annan tjänst heller.
Okay.
Ja, precis. Så att, ja, det slutade med att vi sa upp oss helt enkelt.
Blev det något hockeygymnasium?
Ja, det blev det. Ett år.
Mm.
Men så blev det konkurrens. Så var det i konkurrens med ett annat hockeygymnasium här i Falun. Då.
Mm.
Och sen var det diverse saker som hände som... gjorde att vi var tvungna, att skolan var tvungna att lägga ner hockeygymnasiet för det andra gymnasiet och det lokala ishockeyföreningen sitter väldigt tajt ihop.
Okay.
Ja, så det var svårt att få plats i de här lagerna så att säga. Då. Mm.
Men då blir det ju, om jag räknar rätt, ungefär 35 år sedan du gick in på polisskolan.
Ja.
Hur kommer det sig att du tänkte tanken att polisyrket, det skulle vara någonting för mig?
Ja, det började på gymnasiet. Gick i Ludvika. Det var en kille som hade sin plan klar. Jag ska bli polis.
Mm.
Mm, ja, det skulle kunna vara något, tänkte jag. Och sedan då när jag 84 då bodde jag i Avesta och jag blev arbetslös. Jag hade jobbat på ett sågverk och jag tränade jättemycket inför OS då, 1984 i tyngdlyftning.
Just.
Så då bodde jag granne med polishuset. Så tänkte jag just det här, men det här med polis. Men jag går in på polishuset och frågar hur man gör.
Ja, just, du gick in på polisstationen.
Ja, precis. Så ansökningsblanketter och fyllde i det där och sen blev jag kallad till intervju på polishuset och satte två äldre poliser och intervjuade mig. Och sen fick jag skriva en liten levnadsberättelse om vad jag ville. Och sedan så blev jag då kallad till Örebro för fystester och svenska prov och sådana här saker.
Just det. Styrkan var inga problem med då, eller?
Nej.
Jag tror jag har berättat i den här podden tidigare att när jag kom till polishögskolan så klarade inte jag provet. Det var 60 kilo i bänkpress.
Ja,
ja. Den bommade jag.
Ja, ja.
Men jag tränade upp mig rätt fort då. Men ja. Jag kan tänka mig att du klarade 60 kilo i bänkpress.
Ja, då, det gick bra. Och sen veckan innan vi skulle på OS då i Los Angeles så fick jag besked om att jag skulle vara antagen till PHS med start 7 januari 1985.
Just det. Hur gick det på OS?
Nej, det gick inte så bra. Jag bommade ut mig.
Och vad innebär det då när du säger att du bommade ut?
Jag fick inga stötar godkända så jag missade 3 överstötar. Jag vände vikten 3 gånger men missade överstötar.
Du fick inte upp den sista biten så att säga.
Precis.
Hade du överskattat din förmåga?
Ja, det var lite jetlag och sådana där saker. Och, som man behöver ha lite mer erfarenhet då.
Men vad häftigt.
Sen var man ju lite nervös också. Det var, man ju, ja.
Det var ditt första OS då?
Ja, det var mitt första och enda.
Och enda. Häftigt ändå att kunna få vara med och delta i ett OS.
Ja, det var det. Det var en häftig upplevelse. Ja.
Men trots 3 missade stötar då så visste du i alla fall att det var polishögskolan som hägrade efter.
Ja, precis.
Hur var det att gå polishögskolan?
Det var jätteroligt.
Det var det?
Ja, precis. Absolut jättekul. Det var ju gick sista kullen som gick i 10 månader. Sen blev det där GK1 och GK2.
Mm, just det gick ju. Ja. Kände du att du hade du några egenskaper som skulle passa för en bra polis?
Jag har ju lärt mig genom idrotten att kunna vara fokuserad och ihärdig när det gäller då träning och ha tålamod. Och sedan också då såg jag det som en bra egenskap att jag hade ju brottats när jag var ung och jag var fysiskt stark så att säga. Ja. Så jag kände mig väldigt lugn och trygg med den biten.
Så här i efterhand när du har jobbat i 30 år som polis, hur viktig har den här fysiska styrkan varit? Jag menar, du har ändå varit OS-deltagare i en kraftsport. Hur viktig har den här fysiska styrkan varit för dig?
Ja, den är väldigt viktig att vara fysiskt stark och att man inte är allt för klen när det kan bli, ja, om det blir våldsamt motstånd då, och så vidare. Då behöver man ju aldrig gå, eller sällan gå på 100%, så att säga.
Ja, just det.
Och när man har en kapacitet som går över normal svensken, så att säga.
Ja, normal styrkan.
Ja, precis.
Var det så att alla ville åka med dig när de visste att det skulle bli bråk på helgerna?
Nej, det vet jag inte. Men jag kommer ihåg, det var en kollega som sa att det var tryggt att åka med mig för att jag alltid är så lugn. Och sen visste han att jag var stark också. Så att det var en som har uttryckt det så i alla fall.
Men första intrycket när man träffar dig, Olav, är att du verkar vara en väldigt lugn person. Är du lugn som person?
Ja, men jag kan ju bli arg också.
Ja, men precis.
Men, ja.
Men i grunden
så är jag en lugn person.
Ja. Jag antar ju då att du gick på skolan i Stockholm, för det fanns ju bara en polisskola.
Ja.
Vad var planen? Var planen att återvända till Dalarna? Eller
ja, i samband med att jag blev... fick antagningsbeskedet, så fick jag också att jag är placerad i Falun.
Okej, du fick den.
Ja.
Hur kändes det då att komma till? För det blir ju hemorten då också, jobba i samma...
Ja, jag är uppväxt i Smedjebacken, så det var inte riktigt min hemort.
Ah, okay,
men Falun blev ju min...
Det blev hemorten då.
Ja.
Men hur är det då att jobba i samma distrikt som man bor och sådär?
Ja, jag har inte upplevt det som något problem.
Nej.
Mer än vid sådana här tillfällen där min fru ville gå ut på krogen ibland och dansa och sådär. Och jag var inte så pigg på det där. Och jag kommer ihåg vid ett tillfälle då stod vi i en kö där, och sen så kom det ju fram några som jag har varit med om och gripit som fäller lite kommentarer och så där, lite syrligt, och då upplevde min fru det väldigt obehagligt, så hon förstod ju sen att varför inte jag ville ut och förlusta mig så ofta här i Falun.
Just det. Blir igenkänd och kanske möta de man har gripit, som du berättar.
Ja, precis.
Just det. Men när du kom till Falun då, vad var din tjänst då? Var du vanlig ordningspolis då när du kom som ny?
Ja, man fick ju en sån här alterneringstjänstgöring. Så att första tiden så fick jag ju gå runt på olika rotlar på Krim då. Och sedan så blev det ju då på utryckningssidan också då.
Men kände du, var det någonting? Jag menar, man får ju känna på lite om man alternerar runt och på olika rotlar. Så kände du då på den tiden så här, nu vill jag göra det här, just det här, eller var det något annat som lockade när du
det fick... var utryckningen.
Det var utryckningen.
Ja, visst.
Ja.
Ja, det.
Tror jag blåljus.
Uniform.
Ja.
Uniform, polisbil.
Ja.
Ja.
Varför var det som lockade mest?
Ja, det är ju alltså just det här minutoperativa, att inte veta vad som man åker ut på, så spänningen då. Och sedan att kunna göra skillnad och ställa till rätta, som det hette då.
Just det.
Skydda, hjälpa, ställa till rätta, ja, göra skillnad.
Polisens slogan på den tiden.
gripa folk för brott, hjälpa människor som behöver hjälp.
Ja. Kände du att du hade en sån känsla att du verkligen ville liksom hjälpa folk också?
Ja, att hjälpa folk, ja då, mm. Precis. Ja. Men att det är ju just brottslingar man vill ha tag i.
Mm. Nej, men, mm. man, nej, men så kände väl jag också. Man vill fånga bovar.
Mm, precis.
Och det är väl, tror jag, en ganska naturlig känsla när man kommer ut som polis. Att, mm. Och bra om man känner så. Mm. Så då jobbade du på ordningen i Falun då? Efter du var färdig och så snurrade runt här och gjorde de klassiska ordningspolisjobb då, som ju kan vara väldigt, ja, varierande.
Ja, precis.
Sen vet jag att det händer någonting i ditt polisiära liv som ganska sällan inträffar poliser. Som, trots att de har jobbat ute länge så använder man sällan sitt tjänstevapen. Ja. Som polis. En del har dragit sitt vapen, en del har varit beredd att dra det, en del har mantlat, kanske riktat mot någon. Men det är inte så många som har avfyrat sitt vapen. Men det händer någonting i Falun 1994. Vad är det för någonting? Har du lust att berätta vad det var för pass du jobbade?
Ja, det var ett pass som jag betalade tillbaka. Vi hade bytt några månader tidigare. Så okay. Det var ett sånt här payback-pass. Mm.
Du bytt med en kollega helt enkelt, ja, att jag kan inte,
ja,
då kan du.
Ja, precis.
Ah, okay.
Ja. Och skulle jobba 18.03, en förstärkningspass då, fredag mot lördag. Det var den 10 juni. Och jag åker i en piketbuss, eller en buss då, mm. första tiden fram till 22.00 då.
Mm.
Och vi var flera stycken i den där piketbussen och sedan vid 22 så blev min kollega Bernt Bergström, som åkte i civilbil då,
mm.
Ensam i den bilen, så det bestämdes att jag skulle byta om till civila kläder och åka civilt med Bernt.
Okej, okay, så du byter från bussen till mm. åka med Bernt.
Precis. Och det var en del folk på stan och men det hände ingenting som kom till vår kännedom som behövde åtgärdas utav oss eller någon anmälan eller någonting. Och Bernt, han skulle sluta vid 02, så vi åkte in en tid före där då, rustade av och hade ställt ner bilen i garaget och satt i vårt uppehållsrum. Och så kommer vårt vakthavande befäl in och säger att det är ett sällskap ute i Ljusgården, det är receptionen,
mm.
Som vill göra en anmälan. Ni kan gå dit och titta vad det är, höra vad det är för någonting. Så det var ett sällskap på 4-5 personer och lite salongsberusade, mm. men det var svårt att få lite grepp på vad det här handlade om egentligen då.
Okay.
Men en kvinna då som berättade att hon hade blivit trakasserad eller utav sin pojkvän och att han hade också misshandlat andra män på stan.
Okay.
Hon hade varit ute och firat sin sjuksköterskeexamen och de här andra verifierade det hon sa. Och att även han hade betett sig konstigt dagarna före också då.
Mm.
Så till slut så får vi ihop en berättelse och får en tämligen klar bild över att en person som är lite psykisk obalans just nu, mm. den här kvällen då. Sen kommer vårt vakthavande befäl ut till receptionen och säger så här att nu får ni avbryta det här för det är skottlossning uppe vid stadsparken och vi vet att minst 5 människor är redan döda.
Oj. Det är den informationen ni får på plats då?
Ja, precis. Och den här kvinnan som gjorde den här anmälan bara skriker rätt ut att det är han, det är han.
Mm.
Och den som hon då menade på är alltså då Mattias Flink då.
Mm.
Bernt tar hand om det här sällskapet. Han visar upp dem högst upp i vårt polishus där vi har en kafeteria.
Okay.
För vi vill ju inte släppa ut dem på stan, för att om det är någon i stadsparken, det är ju direkt anslutning till stan.
Just det.
Så de fick vara kvar inne i polishuset. Och jag går iväg för att hämta då förstärkningsvapen. Och då hade vi då en kopist M45.
Klassisk som svenska militären har haft, som jag hade i lumpen.
Så ja,
ganska
precis.
Enkelt förstärkningsvapen.
Ja, och jag hade också den i lumpen. Då. Vakthavande befälet hade sett till att det skulle finnas en kvar. För den andra förstärkningspatrullerna, de hade också varit inne. Så de hade fått ta de övriga. Jag tror vi hade 5 eller 6 stycken totalt. Då. Men en skulle vara kvar till oss.
Men vad tänker du? Bara att höra det här att vakthavande befäl kommer ut och säger så här: okej, ni får avbryta det ni gör nu. Det är skottlossning i stadsparken och vi vet att 5 personer redan är döda. Vad går igenom, vad tänker du som polis i det läget? Kommer du ihåg det? Vad är det som snurrar i huvudet?
Jag kommer ihåg det. Jag tänkte så här att när jag hade tagit då skyddsvästar till mig och Bernt och den här kopisten och gick ner mot garaget igen, så tänkte jag att ja, det skulle kunna vara den här personen som den här kvinnan berättar om.
Mm.
För stadsparken ligger ju precis angränsning till regementet. Och sedan så går jag ner och jag börjar känna hur adrenalinet strömmar till och hjärtfrekvensen ökar våldsamt. Riktigt tunga hårda slag. Och jag känner en sån här ångest liksom bara komma krypandes över mig. Vad är det vi ska ut på egentligen?
För det vet ni inte.
Nej, vi vet bara att det är skottlossning och att det är 5 människor döda minst. Och det var naturligt för mig att börja inleda ett samtal med Gud som en bön då.
Okay.
Ja, det var mer ett samtal.
Mm.
Så jag frågade, är det för den här stunden som jag har tränat så pass mycket skytte av vapenträning? Alltid. Från första stund på polishögskolan insett vad vapenträningen syftar till. Och sedan också fortsatt att träna skytte med Walter som vi hade då. Men deltagit på alla vapenträningar som instruktörerna hade. Och också liksom, ja, visualiserat mycket kring olika scenarier.
Men du ställde, kan man säga, en öppen fråga till Gud då, liksom att liksom ställs jag nu inför det här ultimata provet för det jag har tränat inför på något sätt? Är det så jag uppfattar det rätt?
Ja, ja precis. Det blir som att är det ultimata provet? Är det här vi ska liksom, är det där jag har tränat för? Och sen fortsatte jag be att beskydda alla poliser som ska ut i det här uppdraget. Och må ingen mer människa bli dödad eller skadad. Men må din vilja ske i Jesu namn. Amen. Hjärtat mitt fortsatte att dunka våldsamt och den här ångesten ville inte släppa. Jag satte mig i bilen och åkte iväg upp mot den inre porten som vi har. Och då började jag be ur Saltaren, en psalm, psalm 23. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal ska jag ingenting frukta.
Som man kan höra i Pulp Fiction också, den filmen. Ja.
Ja. Och din käpp och din stav tröstar mig.
Okay.
Så att det är lite lösryckta verser ur psalm 23.
Okej. Okay.
Men det märkliga är att den här psalmen har följt mig ända sedan jag var riktigt liten.
Okay.
Så jag frågade min mormor en gång. Vad är det här? För jag kunde recitera just den här psalmen. Ja, men det är psalm 23, sa hon.
Okej.
Okay. Ja. Hjärtat fortsatte att dunka och slå. Så jag hade kört igenom den inre porten och jag kände som ett trängande behov. Jag måste be en gång till.
Okay.
Och då bad jag mycket enkelt bara. Herre, i dina händer lägger jag mitt liv. Använd mig som ditt redskap. Amen.
Och det är den sista bönen innan den sista. Du är ut mot Stadsparken.
Precis. Och då fylls jag bara av en så enorm frid.
Sänks din hjärtrytm och den här ångesten? Vad händer med den?
Bokstavligen, hjärtrytmen bara sjönk. Från det där 140-150, sådana här hårda, våldsamma adrenalinslag ner till... Jag är ju rätt så van att kunna bedöma min hjärtfrekvens genom all den träning, fysiska träning som jag har genomfört. Så att jag gjorde bara en notering som att men den sjönk ner till runt 110 ungefär där. Men inte alls så hårda och så våldsamma. Jag fylldes av en frid och den här ångesten jag hade känt bara liksom bara rann av mig. Och sen också ett bönesvar att du kommer att få möta den som har gjort det här.
Du fick det som ett svar?
Jag fick det som ett svar.
Hörde du det? Alltså fick du det? Ja,
det bara för man, man förnimmer det liksom i varenda cell, hela kroppen.
Okay.
Det är svårt att förklara på något sätt.
Ja, jag förstår.
Men jag visste då när jag åkte ut att jag kommer att få möta den här personen.
Okay.
Men jag hade...
Men blev du rädd då? När du...
Nej. Inte nå. Och jag tänkte så här då, ja, även om jag kanske kommer att dö snart så är jag i trygga händer.
Okay. Så du kände nu att, om jag uppfattar det rätt, att du ändå hade fått svar från Gud då, här, i och med de här samtalen och de här bönerna. Och resultatet blev då att du blev trygg, kände frid.
Ja, precis.
Det är klart... Men det är en sån polis man vill ha som kommer ut i Stadsparken då med en puls som inte är upp mot 150 utan kanske mer mot 100-110. Men vet du vilken uppgift du har i det här läget egentligen rent polisiärt?
Uppgiften är ju att uppgiften som var helt klar för mig, det är att gripa den här personen.
Mm.
Det är det.
När du åkte ut ur garaget, åker du direkt mot Stadsparken eller hur?
Jag åker upp runt polishuset till polishusets entré och sen så kommer Bernt ut och sätter sig på bisittarplatsen och frågar vad hans kompis där. Ja, det var bara, fanns bara en och den är jag. Och så åker vi in mot centrum då. Polisstationen ligger precis bredvid centrum. Det är som centrum. Och sen så åker vi över en bro till Faluån då. Så frågar Bernt mig om, har du höjt beredskapen på? Jag hade precis året innan fått Sig Sauer 225 då.
Mm.
Nej. Ja, men gör det, sa han.
Kanske ska berätta för lyssnarna som inte är poliser att det här vapnet Sig Sauer, när man höjde beredskapen så innebar det alltså att man la upp en kula i loppet.
Ja.
Slackade hanen va? Så att, men ändå låg beredd för att bara avfyras.
Precis, ja. Så jag körde ju bilen, kröp 5 km i timmen ungefär. Knep ihop ratten mellan knäna och tog fram Sig Sauer. Mantlade i en kula, höll pistolen framför mig och ser att hanen är spänd. Och så frågar jag Bernt så här. Du, hur slackar man hanen på en sån här? Och jag tittar på min hand och den skakar lite grann.
Okay.
Så den här friden som jag kände, liksom, den fanns ju fortfarande. Men det finns ju ett adrenalinpåslag.
Mm, tror jag det.
Ja, precis. Och regeln som man spänner av hanen med, avspänningsregeln, det är liksom, hur gör man? Ja, det är den där på sidan där. Så, det är liksom, det är lite... alltså mitt i det här så blir det där som lite komiskt. Och sen när jag själv har jobbat som vapeninstruktör.
Men hur länge hade du haft det här nya vapnet?
Ja, ett år.
Ja.
Ja, precis.
Så kanske inte ändå hade hunnit sätta sig 100% den här slacka.
Precis.
För den sitter ju då, för er som inte vet hur det här vapnet ser ut, så sitter den ungefär där tummen finns då.
Exakt.
Så det är inte långt ifrån tummen.
Nej. Så jag slackade, jag kände mig lite dum. Hölstrade den och sen så in på Stora torget. Och där fanns det då sån här ambulerande korvkioskvagn och det stod lite folk där. Och vi berättade vad som hade hänt och angav en riktning som de skulle gå åt. Alltså absolut inte upp mot stadsparken till. Mm. För vi visste ju inte nå var den här gärningsmannen befann sig någonstans. Mm. Nej, sånt där hände inte i Falun. Jo, det är sant, sa jag. Liksom tog upp kåpisten och skallrade lite med den då. Det var det som att de ryggade tillbaka och förstod allvaret i det där. Mm. I ett hörn av Stora torget då, så är det ett gäng killar på 5 stycken. Och en, han smäller ihop händerna och säger, ja, skicka ner den till mig så ska jag ta hand om han. Okay. Hans kompis har dragit iväg med honom då åt rätt håll. Så, ja. Så vi åkte vidare upp mot stadsparken. Passerar också då ett bygge där det står en jätte stor hög sån här byggkran. Där uppe har han befunnit sig. Så att geografiskt sett så kanske vi var väldigt nära varandra
just då,
vid de här tillfällena. Okay. Utan att vi visste om det.
Uh-huh.
Så vi åker upp mot lasarettet som ligger precis bredvid den här stadsparken. Då. Och vi kommer till en gata där korsningen med någonting som heter Vasagatan. Han tittar höger och tittar åt vänster. Åt vänster så ser vi ett gäng ungdomar som springer. Och så vi funderar på varför springer de? Har liksom de sett någonting som kan vara som vi behöver veta? Men det hade de inte, utan de skrattade och verkar ha jätteroligt. Okay. De har inte upptäckt någonting hemskt överhuvudtaget.
Mm.
Hade vi åkt åt höger, då hade vi åkt in i korsningen där 2 stycken män var skjutna. Då. En väktare och en ung kille som var på väg till den närbelägna macken för att lämna tillbaka någon videofilm. Visst.
Var de skjutna till döds?
Då? Ja, de var skjutna till döds. Ja. Det var de.
Men de såg ni inte just då?
Nej. Så vi åkte upp mot lasarettet och sen in bakom lasarettet och kom till en öppning till den här stadsparken då, som är stora furor, skogsmiljö. Och vi åker in där. Och jag tänker så här också att kommer jag fram bakom ett träd nu, då dör vi.
Du tänker så?
Ja, precis. Och ändå åkte vi in där, så att det var ju inte det mest taktiskt smarta. Jag backade inte ut, utan vi åkte rakt igenom då. Sakta.
Men ni hade ingen aning om vad den här personen fanns någonstans.
Nej.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hade ni i det här läget sett de här 2 männen är skjutna till döds, men de har ni inte upptäckt än. Men man har ju sagt då, vakthavande befälhavare, att det finns 5 stycken döda. Ser ni några kroppar som ligger någonstans?
Ja, vi kommer fram då till ett område, en gata som är mellan regementet och lasarettet då, och stadsparken. Och där är det upprättat då en brytpunkt.
Mm.
Alltså det är samlat både poliser och ambulanspersonal. Och jag stannar bilen precis så att jag ser in på en gångstig, en grusad gångstig. Och då ser jag de här täckena över de här likerna då.
Okay.
Min kollega Bernt var ut för att titta på det här då, och pratade med det utsatta insatsbefälet. Jag sitter kvar i bilen och funderar på hur sånt här kan hända. Sån här vacker morgon för fåglarna liksom börjar kvittra också. Mm. Och så här. Mm. Bernt kommer tillbaka. Vi börjar diskutera vad vi ska göra. Om vi ska åka in till akuten för att börja identifiera döda. Men vi bestämmer oss för att vi ska ha tag i den som har gjort det här. Mm. Det är alltså det gripande som gäller. Innan fler dör. Så vi börjar leta efter en observationsplats istället för att liksom planlöst åka kring i en bil som Sitting Ducks.
Nej, just det, precis. Mm.
Så det tredje stället som vi stannar på, det bedömde vi på att det här blir en bra observationsplats. Och då har vi en lång rak gata framför oss med björkar på sidan, det är som en allé. Mm. Den heter Promenaden, heter den där. Och bakom oss har vi järnvägsstationen. Vi har ungefär 400 meter fri sikt. Och vi vet då att riktningen på de här dödade personerna, och det är som att det har gått ner mot stan då.
Okay.
För de här flickorna var skjutna lite högre upp i stadsparken, och de här två männen i korsningen, de var skjutna lite längre ner mot centrum.
Så man kunde ana hur den här gärningspersonen hade rört sig då?
Ja, precis. Och vår tanke då var att ofta så kan ju gärningspersoner gå tillbaka samma väg som de har kommit ifrån. Och skulle det nu då vara någon från det militära så ligger ju regementet där uppe då. Och vi fick reda också då på att kalibern som på det här vapnet som har använts är kaliber 5.56. Och det är ju då AK5.
Mm. Ett höghastighetsvapen.
Ja, drygt 850 meter per sekund.
Men med större verkan, en mycket större verkan än det vapnet som du själv då har.
Ja, mycket, mycket större verkan. Absolut.
Reagerar du någonting på det när du får reda på det?
Nej. Nej. Vi stannade i bilen, slog av motorn, vevade ner rutorna, satt i bilen och bara tittade rakt fram på den här gatan. Det dröjer inte många minuter, kanske 5 minuter, så kommer en grönklädd man i militära kläder alltså då, små joggandes från centrum på vänster sida då. Över den här gatan, promenaden då. Och han har ett gevärsliknande vapen i händerna. Och han går in på ett järnvägsspår som löper längs med den här gatan.
Mm.
Och avståndet är ungefär 150 meter. Så vi tar oss ur bilen. Jag då på förarsidan. Jag har en bra stöd med k-pisten mot motorhuven, så att jag har öppnat dörren då, så mellan dörren och A-stolpen då, så befinner jag mig då.
Just det.
Och på knä, och Bernt han är på bakre högra hörnet utav bilen då.
Med sitt tjänstevapen.
Med sitt tjänstevapen, en Sig Sauer.
Mm.
Och han kommer fram då till på järnvägsspåret, och jag har ju sagt då till de andra kollegorna då att vi ser en grönklädd person, militära kläder och ett gevärsliknande vapen i handen. Han kommer i riktning gåendes mot oss på järnvägsspåret. Och sedan så när han kommer fram till den järnvägsviadukt, den går en gata under den där, och där är ett buskage. Och där försvinner han ett ögonblick. Från att liksom ha identifierat honom att han går, det blir liksom den framgång liksom, bara att vi får syn på honom. Mm. Så upplever vi det. Och Bernt säger att ja, där är han. Jag vet att han har tänkt så.
Mm. Hur pass bra kommunikation har du och Bernt?
Vi hade inte så mycket verbal kommunikation.
Ja, ni hade inte.
Nej. Utan
fokus var mot fokus, den här personen.
Ja, precis.
Hur mycket kände du där att det här borde vara den vi söker kontra det här är nog någon bara som är ute och promenerar?
Ja, att han går då med ett gevärsliknande vapen.
Ja.
Och sättet han går på avslöjar att han, alltså att han är militär, för han bär vapnet på ett, alltså i gående färdeställe. Ah, så här.
Okay. Ja, precis. Som en soldat.
Som en soldat. Det är en soldat vi har framför oss.
Just det.
Han har fullständigt, alltså grönbyxor och uppkavlade ärmar på skjortan. Då.
Mm, just det.
Ja. Det är en soldat vi har framför oss. Och vi vet också att det var inga andra soldater liksom ute och så. Utan det här är det med största sannolikhet gärningspersonen.
Ja.
Ja. I alla fall han kommer fram till det här buskaget på andra sidan av järnvägsviadukten och så försvinner han där.
Mm.
Och då kommer den här oron som jag hade känt tidigare i garaget innan jag hade bett, den kommer tillbaka.
Okay.
Och då får jag nästan andliga upplevelse. Och det är att det är en ängel ovanför våran bil.
Okay.
Den är så verklig för mig. Så att jag tittar upp ovanför polisbilen. Ja. Men ser inte den med mina jordiska ögon. Men mina andliga ögon liksom har sett den. För jag känner sån närvaro av den.
Okay.
Och sedan så får jag också till mig att var inte rädd.
Var får du det ifrån då?
Alltså det, bara, det är det samma känsla som jag har, samma upplevelse som jag har när jag får det här bönesvaret att du kommer att få möta den här mannen. Det bara liksom fyller hela mig.
Vilket du nu också troligtvis gör då.
Ja.
Mm.
Och sen kommer då gärningspersonen då gåendes på järnvägsspåret i riktning mot oss, ungefär en 20-25 graders vinkel från våran bil.
Mm.
Och det är ju ett rätt så högt stängsel och så är det lite små buskar och sånt där, och jag har ju tagit elställning då och har kornet inställt rätt i skallen på han. Och jag tänker, jag kan inte skjuta nu. Det är när han kommer fram och syns i helfigur mellan järnvägsbommarna. Det är då det ska ske.
Mm.
Och vad är det som ska ske? Jo, jag hade bestämt mig för att jag ska ropa stanna polis.
Mm.
Och om han inte stannar, då kommer jag skjuta.
Mm.
Det kan hända att han börjar springa framåt eller att han vänder på klacken och sticker bakåt. Mm. Jag menar, jag skjuter. Stannar han inte, då skjuter jag.
Mm.
Och det kan ju också då hända att han vänder upp sitt vapen mot oss. Jag menar, då är det ju också skjuta. Det är skjuta i vilket fall som helst, för att här har vi då den här gärningspersonen som det är nödvärns paragrafen ligger som ett stort lock över hela Falun här just nu då. Och har gjort ända sedan han började skjuta.
Mm.
Så när han kommer fram och syns i helfigur mellan bommarna så har jag ändrat riktpunkt också då, till mitt i bröstet.
Mm. Som då är den största träffytan.
Största träffytan, ja, precis. Och jag vrålar stanna polis. Och förhoppningen är ju att han växer upp ur sin våldsspiral och har en så pass stor respekt för polisen att man skjuter inte poliser.
Just det.
Utan att han ger sig och vi får övergå till ett gripande av farlig person. Så omedelbart när jag hade ropat det där så vänder han upp då. Han går så att säga då med sitt vapen i gående färdigställning och vrider sig då åt höger sida så att hans vänstra höft kommer upp mot oss och han riktar in vapnet mot polisbilen.
Mm.
Och när han gör den rörelsen, då skjuter jag. Jag hade bestämt mig för att jag ska skjuta ett skott åt gången. Men det är en väldigt känslig avtryckare på K-pisten, så det gick av två skott. Och så hade jag tänkt också, om jag inte träffar med de första ska jag gå över till skura de tre och tre.
Just det.
Och jag skjuter, och så hör jag också att Bernt skjuter, och sen uppfattar jag att någonting slår in i våran bil. Och då blev jag rädd. Så jag gick ner på knä i skydd av motorblocket. Och är där några sekunder. Och så tänker jag att nej, så här går inte att kriga.
Nej.
Och så går jag upp igen. På samma ställe. Ingen alternativ. Skjutplats utan på samma ställe. Då.
Ja.
Och då ligger han ner på järnvägsspåret.
Så någon av era skott har träffat?
Ja, någon av våra skott har träffat. Bernt ser hur han faller.
Okej.
Bernt skjuter sex skott med sin Sig Sauer då.
Så du hann skjuta två?
Två.
Och något av dem träffade då?
Mm.
Och var blev han träffad någonstans?
Kommer till det sen.
Ja.
Lugna ner dig.
Ja, det gör jag. Alltså, självklart om man är nyfiken när det är så spännande historia.
Ja. Och Bernd har sagt att när han ser liksom att han faller ner, han känner en sån stor triumf.
Mm.
Och en stor lyckokänsla.
Mm.
Och jag ser han ligga där, och jag säger till Bernt att nu måste vi gå fram och gripa honom, men det är fortfarande jättefarligt, att vi måste vara försiktiga. Mm. Så vi ryckte fram växelvis då, hela tiden med vapnen riktade mot honom då. Bernt skriker åt honom att visa händerna väl tydligt och ligga alldeles still. Så Bernt kommenderar honom då.
Mm.
Och han ligger alldeles still. Och han har sin AK5, alltså lätt gripbar. Och Bernt gör någonting då. Han gör taktisk magasinsbyte.
Mm.
Alltså hög sinnesnärvaro i situationen.
För att kunna ha fullt med...
Precis, han hade ju skjutit sex. Så han tog ut det här magasinet som han bara hade två kvar i idag. Stoppade i fickan och tog fram ett nytt så att han har fullt.
Ja, det var...
Så då har han plötsligt då nio.
Just det.
Mm. Eftersom ett var kvar i loppet också. Och jag kommer upp på ryggsidan på Mattias då, som ligger där.
Mm.
Och Bernt drar undan AK5-an. Jag säger till Mattias att rör du en fena så tömmer jag magasinet i ryggen på dig.
Mm. Är han medveten då?
Ja. Vad är det jag säger, tänker jag. Det kan jag inte göra. Så jag riktar om till benen på honom. Mm. Jag tänkte att drar han åt sig armarna. Vi vet inte om han har en Glock innanför eller någonting.
En handgranat.
Ja, en handgranat till exempel. Jag tänkte då sätta ett par skott i benen på honom. Han låg blickstilla. Bernt försökte göra någon slags säkra det här vapnet. Han skulle ha låtit det vara helt och hållet.
Mm.
Så han gjorde någon mantelrörelse för att haka upp det där, och det blev lite patronsallad i loppet där.
Okay.
Vilken någon vapenexpert då som Expressen hade hittat, som skrev att vi hade skjutit på en som hade ett helt obrukbart vapen, på en som inte kunde försvara sig.
Ja, men med tanke på de kropparna som låg i parken.
Ja, precis. Alltså hur man kan publicera en sån artikel, vet du, det övergår mitt förstånd.
Mm.
Så bärbara radion, den hade jag inte tagit med mig. Den var kvar i polisbilen.
Mm.
Bernt frågade, var är du träffat? Ja, i benen tror jag, sa han. Och Bernt försökte ringa in till kommunikationscentralen och det var upptaget hela tiden. Jag tror folk hade väl vaknat runt omkring utav skottlossningen.
För vad är klockan nu ungefär?
Den är ungefär, vad kan det vara, noll? Han är strax efter tre. Det hade tagit, var det 42 minuter från första larmet in till station till att det styns på ingripande medlemmarna, EM:et. Och det som var upprättat.
Ganska att, fort ändå.
Ja, för att han var gripen då. Och våra kollegor som befinner sig ungefär 300 meter därifrån hör den här eldstriden. Och sedan så är det ju alldeles tyst. Och vi ville stå kvar vid honom båda två för att och inte gå tillbaka för att hämta den bärbara radion. Så är det en hundförare som tar ett initiativ där uppe, Hans Johansson, och säger att vi är några som måste gå fram för att se vad som har hänt. För de hade inte fått någon kontakt med oss då.
Just det.
Så är det ytterligare en hundförare till och en kille från utryckningsavdelningen då som anmälde att vi, ja, men vi är med dig. Och det är alltså då det, Hans Johansson hade en son hemma som bara var några månader gammal. Den andra hundföraren hade döttrar som var små barn då. Och den andra var också förälder. Men de tar sig växelvis fram till platsen och sen så när de kommer runt ett hus som heter Tullkammarhuset och som är längs med järnvägsstationen så ser de oss stå där och ha kontroll. Så vilken enorm lättnad för dem att säga att vi har kontroll på situationen.
Ja, så är det.
Ja.
Vilken känsla det måste vara. Och veta att det är över.
Ja, precis.
Och då grips han naturligtvis. Först till sjukhus då, eftersom han är skjuten.
Ja. Och du frågade om det här skottet, var det tåg någonstans? En polis var ju med också och bevakade honom på akuten. Och var med inne i rummet när kirurgerna kom där och tog hand om Mattias då. Så de klippte upp byxorna på ena sidan då. Och där fanns det ju då ett ingångshål i höften. Vänstra sidan av höften. Och på andra sidan, på motsvarande sida, så var det en liten bula innanför skinnet. Så kirurgen tog fram en liten skalpell och plockade ut den här 39B-kulan som var helt odeformerad.
Gått rakt igenom,
ja, utan att orka igenom skinnet på andra sidan.
Så orkade precis, men inte genom skinnet.
Precis. Och vad betyder det? Jo, 100% av den energin som den här 39B-kulan hade avsattes i hans kropp. Så det hade passerat då lårbenet, höftbenen, ändtarmen och sen så höftbenen och lårbenet på andra sidan. Men inte orkat igenom skinnet. Så att det, vad han fick, det var liksom en riktig hästspark rakt genom centrumet av kroppen. Så han blev förlamad från höften och neråt. Han kunde inte göra någonting.
Just det. Så det var ju en optimal träff för att få någon i backen.
Ja, och jag siktade inte där utan jag siktade mitt på bröstet.
Ja, men som du sa så hade du lite puls också.
Ja, precis. Men jag sa till Expressen sen så här att det var jag som tryckte av avtryckaren, men det var Gud som styrde kulan exakt där den gjorde som mest verkan.
Är det så du känner att
det var? Ja, det är så jag känner. Just för att den inte ens orkar genom skinnet på andra sidan. Och sen tänkte jag på det efterhand också, att må ingen mer människa bli skadad eller dödad.
Det bad ju du när du...
Det bad jag. Och Flink överlevde. Hade om jag hade träffat rakt i bröstet, då måste jag ju träffa liksom bröstbenet för att det ska liksom släckas på en gång. Mm. Har det då passerat till exempel lungan eller till och med ett hjärtskott, då vet vi ju från andra länder att de som har tillräckligt mycket adrenalin och fighting spirit, de kan fortsätta att jobba och bekämpa poliser och skjuta poliser, som det var i USA. Och ta med sig poliser in i döden fast de själva är dödligt sårade.
Mm. Mm, det finns det exempel.
Ja, det finns ju det. Det hade kunnat bli så. För den här 39B-kulan gör bara en 9 mm sålkanal rakt genom mjukdelar.
Mm. Och du känner att den här kvällen då i juni 94 så var Gud med dig på platsen?
Ja, han var med oss.
Med er, ja. Hur mycket styrka gav dig? Alltså du förklarar ju de här, det första samtalet som du hade med, som du sa, det var inte en bön utan det var mer ett samtal med Gud när du frågade om din träning och om det här nu är det som jag ställs inför. Och sen hade du bönen och så saltaren där.
Mm.
Psalm 23.
Mm.
Hur mycket påverkade det dig i det som du senare gjorde? Hur mycket kraft gav det dig?
Ja, jag fick ju en bekräftelse på att det håller verkligen att ha en relation med Gud. En relation med Jesus.
Mm.
För jag ser det inte som en religion utan det är en relation.
Okay.
Och jag har ju haft hjälp av jag har ju haft hjälp vid flera tillfällen.
Mm.
Det har jag.
Alltså, med att
få styrka helt enkelt. Ja, mental styrka och styrka i situationer att kunna lösa den på ett bra sätt som jag tycker.
Mm. Jag vet att det finns många blivande poliser som lyssnar på podden.
Mm.
Du som har varit med i den här situationen och många får en fråga, de sitter kanske på den här intervjun som du berättade, du fick gå igenom innan du sökte, så får man kanske frågan, skulle du kunna tänka dig att ta fram ditt tjänstevapen eller förstärkningsvapen sådana här var för och skjuta en annan människa? Och då vet man, säger man nej där, då kommer man nog inte bli polis. Men vad har du för råd till någon som ska börja jobba som polis och kanske kommer komma i den här situationen? Kan man på något sätt förbereda sig för en sån här situation? För plötsligt så du hade bytt om till civilt, du skulle åka en annan bil och du hade bytt pass. Det här skulle egentligen inte, plötsligt bara händer det. Och det kommer hända i framtiden också. Det vet vi nästan med säkerhet.
Mm.
Vad skulle du kunna ge för råd till någon som ger sig in i det här yrket nu?
Ja, mental förberedelse helt enkelt. Visualisera och sedan också då träna.
Mm.
Träna så att handgrepp på allting som finns där så att man inte behöver känna, alltså vapnet ska vara det är ditt arbetsredskap.
Mm.
Man ska inte behöva vara rädd för sitt arbetsredskap eller känna osäkerhet kring den.
Mm.
Och sedan också då känna till lagstiftning för att kunna avgöra vilket rättsläge är det nu? Vad kan jag göra och vad kan jag inte göra? Mm.
Hur mycket av den här arbetssituationen får man ändå kalla det för? För det här är ju en situation som en polis kan hamna i. Hur mycket har den påverkat dig? Hur åker man hem och säger till sin familj, jag har skjutit en person idag, nu måste jag gå och sova. Men det går inte bara att släcka lampan.
Nej. Nej, när jag blev hemskjutsad sen så min fru Ylva visste ju vad som hade hänt.
Mm.
För hon hade ju ringt till polisstationen när inte jag hade varit. Hon vaknade och kände i sängen att det var tomt. Mm. Så hon ringde och frågade när jag skulle komma hem.
Mm.
Ja, då fick hon ju reda på vad som hade hänt och att jag är oskadad och att jag kommer hem snart då. Hon är ju en kvinna med båda fötterna på jorden också, så det gick bra.
Mm.
Det var lite värre med min mamma och min far.
Mm-hmm. Tyckte de att du hade valt fel yrke?
Nej. De var väl lite rädda för till exempel hämnd och sådana här saker. Och såna. Men jag sa att det är helt uteslutet. Det finns inte på kartan.
Nej. Otroligt intressant och väldigt, väldigt spännande. Och också spännande med den här relationen till Gud som inte alla poliser har. Alla poliser har inte den tron. Man kanske är ateist eller... Men det är väldigt intressant att höra din beskrivning av vad som hände och det här med att Gud styrde kulan och så vidare och så vidare. Många skulle hävda att det kanske var du som styrde kulan, men det ska vi inte tvista om, tycker jag.
Det var en kollega inne på station sen som sa att ni måste ha haft hjälp från ovan, sa han. Ja, det hade vi.
Funderade du på att sluta efter det här som polis?
Nej.
Fanns det inga tankar som så här, men, och jag menar, när du berättar på det här påslaget, du berättar adrenalinpåslaget som du får, fanns det ingen tanke att bara, nej men nu åker jag hem istället, det får någon annan ta, det här är farligt?
Nej, inte alls.
För det kan ju vara en, jag menar, flykt är en ganska stark driv hos en människa. Att, jag menar, man vill hellre överleva. För du åkte ju in, du berättade, ni gjorde ju, du säger själv här efteråt att taktiskt sett kanske inte var optimalt att köra in där ni körde in. Och ni kanske kunde ha varit bra måltavlor om man hade suttit i den här kranen eller sådär. Men...
Vi gjorde, alltså det var ju bara ett taktiskt lyckat, men delar också var liksom taktiskt misslyckat, så att säga, som jag hade gjort lite annorlunda nu med mer utbildning. Men då hade jag inga som helst planer på att det här ska jag sluta med. Nej.
Väldigt intressant, Olavi, och tack för att jag har fått komma hit. Men innan vi avslutar så byter vi den här verkligheten. Och jag tror att det är händelser sådana här som gör att polisyrket är så mytomspunnet och spännande för de som inte jobbar med det. Men man hör ju att du fortfarande än idag är påverkad av den här händelsen på många sätt. Det här samtalet du har, man märker att det har påverkat dig.
Ja. Mm.
Men när vi kommer till filmens värld så blandar vi inte in så starka känslor. Och jag vet att det blir ett lappkast, ett ordentligt lappkast här. Men en person som du som har varit i de här situationerna, kan du kolla på en polisfilm i underhållssyfte? Kan du göra det?
Ja, det kan jag göra. Men jag har inte tittat på så mycket polisfilmer, mer än kanske några Beck-filmer och sådär. Gunvald Larsson är rolig att titta på. Men sen en serie som jag följer nu, det är visserligen inte poliser, men det är en israelisk antiterroriststyrka. Går på Netflix. Den är oerhört beroendeframkallande att titta på. Den heter Fauda.
Fauda. Och ja, den handlar om den här styrkan då?
Ja, precis. Och den handlar också om den palestinska sidan som man får följa båda två. Och en kille från Fauda håller på att infiltrera på den palestinska sidan. De jagar då en palestinier som har hittills då dödat en 220 stycken israeler.
Okej.
Så man får följa liksom båda sidorna, mänskliggörs så att säga.
Vad intressant. Ja, den har vi inte fått som tips innan i podden, så det tackar vi för. Fauda.
Netflix Fauda.
Ja. Stort tack, Olavi. Jag vet att du har varit med om fler väldigt spännande händelser i ditt polisiära liv, men kanske får jag återkomma till Falun en annan gång.
Du är välkommen.
Fram till dess, lycka till med läraryrket och med att träna folk i tyngdlyftning.
Tack.
Tack så jättemycket.
Tack. Ytterligare ett avsnitt är över av podden Snutsnack. Men det kommer ett nytt såklart nästa tisdag. Det är ju på tisdagar de kommer ut tidigt på morgonen. Så där kan man stå beredd i startgroparna. Ha en fantastisk vecka fram till nästa tisdag. Så hoppas jag att vi hörs då. Ha det fint. Hej.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.